Nåd vare med er, kära vänner, och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Gode Gud, vi ber att du hjälper oss att samla oss kring denna undervisning som du vill ge oss. Vi ber att du upplyser oss med evangeliet om din son och alla de välgärningar som han har gjort oss. Styrk vår tro till ditt heliga ord som först och sist handlar om Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen. Den här söndagens heliga predikotext utgör den direkta fortsättningen på evangelietexten. Så vi fortsätter att läsa nu i Johannes 21 kapitel från och med vers 1. Därefter uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Det var vid Tiberias sjö och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem: jag ger mig ut och fiskar. De andra sa: vi går också med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade: nej. Han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget, för han var lätt klädd, och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. Det var inte långt från land. När de kom i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: bär hit av fisken som ni fått. Simon Petrus steg i båten och drog in nätet. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sen han hade uppstått från de döda. Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Som jag sa så hör de här två bibeltexterna från Johannes evangeliet ihop. Först det som jag läste från altaret och sen den direkta fortsättningen här ifrån predikstolen. Och det sista versen vi hörde, den löd så här: detta var tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna sen han hade uppstått från de döda. Och alla de här tre gångerna som Jesus uppenbarade sig har vi hört om i de här två texterna. Och nu tänkte jag fråga: de yngre här, vilken som var den första gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna efter sin uppståndelse. Var det någon som hörde det? Jag läste det från altaret. När var det första gången alla Jesu lärjungar tillsammans fick se Jesus efter hans uppståndelse? Var var de någonstans? De var rädda. Jesus, deras mästare, hade blivit dödad. Nu kanske de som hade dödat Jesus ville döda dem också, eftersom de hade varit hans lärjungar. Och därför hade de gömt sig. Var någonstans? Var det ingen som hörde det när jag läste från altaret? De hade gömt sig i ett rum och låst dörrarna så att ingen skulle kunna komma in där och se dem. Och utan att öppna dörren så stod Jesus där plötsligt mitt ibland dem och sa: "Frid vare med er." Det var första gången Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Men en av lärjungarna var inte där just då. Han hette Thomas. Vi sjöng om honom i sången. Inte den sista sången, men den vi sjöng innan dess. 477, vers 3. När på Thomas segerfursten tänker. Alltså när segerfursten Jesus tänker på sin lärjunge Thomas, där han full av sorg och otro går. Han hade ju inte fått se Jesus. Då skyndar Jesus till honom. Och så får Thomas göra vad då? Algot. Ja. Jesus kommer alltså tillbaka till lärjungarna till samma rum igen, 8 dagar senare, för att också Thomas ska få se att Herren verkligen har uppstått. Och då får Thomas, som du sa Algot, sticka sina fingrar i Jesus sår. Då var han också övertygad. Och då utbrister Thomas det som vi sjöng i sången här: "Min Herre och min Gud." Det var andra gången. Men vilken var då den tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar? Ja. Vid Tiberias sjö, när de fiskade. Just precis. Bra, då ska vi fortsätta med predikan medan de yngre går till söndagsskolan. Vid detta tredje tillfälle då Jesus visade sig för lärjungarna så hade de varit ute och fiskat hela natten. Men de hade inte fått någon fisk alls. Och det var ju märkligt, eftersom lärjungarna, flera utav dem i alla fall, hade varit yrkesfiskare. Men det fanns en avsikt från Herren med detta misslyckande för lärjungarna. Han ville lära dem en läxa. Innan vi ser närmare på vad det handlade om, så ska vi också reda ut ett missförstånd. För ofta så får man höra att lärjungarna efter Jesu död kände sig så misslyckade, så förvirrade och uppgivna att de liksom hade gett upp allt sammans om Jesus och Guds rike och gått tillbaka till sina tidigare yrkesliv som fiskare. Hade det varit på det sättet, så hade ju det varit någonting alldeles oerhört, närmast ofattbart För vi hade ju hört här hur de hade fått se den livslevande Herren med egna ögon. Två gånger dessutom. Visserligen så är den mänskliga naturen mycket svag och benägen till avfall från tron. Och visst finns det också bibliska exempel på detta. Avfall också efter mycket tydliga och mäktiga manifestationer av Herrens makt och härlighet. Tänk till exempel på Israels barn som bara någon månad efter den fantastiska räddningen genom Röda havet, dessa mäktiga gärningar från Herren, avfaller och börjar dyrka en guldkalv. Men det var alltså inte fråga om något sånt i det här fallet. Om lärjungarna hade varit vantroende vid det här tillfället, så hade de i all säkerhet blivit förmanade och tillrättavisade av Jesus. Som ju till exempel sa till Petrus, när Petrus höll på att sjunka där bland vågorna när han gick Jesus till mötes på vattnet: så lite tro du har. Och Jesus som också säger: tvivla inte utan tro. Men något sånt säger han inte alls till lärjungarna vid det här tillfället. Det är en helt felaktig uppfattning att de skulle ha varit missmodiga och gett upp alltsammans. Tvärtom så hade de gjort precis vad Jesus hade sagt att de skulle göra. För när Maria Magdalena och den andra Maria mötte den där ängeln vid Jesu grav, då sa ängeln till dem: gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Och Jesus hade själv sagt detta till sina lärjungar före sin död, att han skulle gå före dem till Galileen. Och Tiberias sjö, där Jesus nu visade sig för lärjungarna, den kallas också den galileiska sjön. De var alltså i Galileen. Det var alltså inte en vandring i otro, utan tvärtom i tro lärjungarna hade gjort när de hade begett sig av norrut från Jerusalem upp till hedningarnas Galileen. Fiskandet innebar alltså inte att lärjungarna hade återgått till sitt tidigare yrkesliv, utan något så enkelt och banalt som att de behövde mat. De var hungriga. Men deras färdigheter, trots mångårigt yrkesfiskande, räckte inte till. Hela natten hade de hållit på utan att ha fått någon fisk. Och tidigt på morgonen, när de var färdiga att ge upp och bege sig in mot land, så stod Jesus där på stranden och ropade på dem. Men det var ingen som visste ännu att det var han. Kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få, sa han. Inom parentes kan ju nämnas att Jesus är den allvetande. Han är ju skaparen dessutom. Han vet precis hur alla naturlagar fungerar här på vår jord. Och flera gånger så talade han till stora folkskaror. Alltså det är någonting ganska oerhört om man tänker efter vid den här tiden, när det inte fanns myggor eller högtalare. Hur han kunde tala till tusentals människor på en och samma gång. När han höll bergspredikan till exempel, så var det stora folkskaror som lyssnade på honom. Jesus visste hur han skulle placera sig för att utnyttja liksom naturens egna möjligheter till god akustik. Han visste hur han skulle tala för att ljudvågorna skulle kunna transportera sig långa sträckor. Och nu stod han där på stranden och talade till lärjungarna som befann sig ute på sjön. I Jobs bok sägs om Herren att djupens vatten och de som bor där ligger naket för honom. Han kan alltså se, han har en överblick över allt på jorden och till och med i havsdjupen. Inte en liten fisk kan simma omkring där utan att Herren har full kontroll. Han visste alltså precis hur fiskarna rörde sig i sjön, om det inte till och med var så att han genom sin allmakt, för han är inte bara allvetande, han är också allsmäktig, att han genom sin allmakt direkt styrde fiskarna till att samla sig där kring båtens högra sida. Hur som helst så såg han i alla fall till att lärjungarna fick sin brödföda, sina kroppsliga behov tillgodosedda, sin hunger mättad. Jesus tar ju verkligen hand om de som tillhör honom. I bergspredikan så säger han: sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Har man gjort det så är man en av hans lärjungar. Tillhör man honom, så ska ni få allt det andra också. Det är hedningarna som bekymrar sig om än det ena, än det andra. Vad ska vi klä oss med? Vad ska vi äta? Olika slags materiella behov. Men vi, Guds barn, vi kan tryggt räkna med Herrens omsorg också i det materiella. Samma omsorg visade Jesus sen också sina lärjungar efter det att de hade kommit i land. Han serverade dem nygrillad fisk och varmt bröd som han hade tillrett där över en glödhög på stranden. Kanske någon av lärjungarna då kom ihåg hur han hade utfört brödundret just med 2 fiskar och 5 brödkakor tidigare. Men så till läxan som lärjungarna fick lära sig. De hade fått uppleva hur de först ingenting alls fick i sina nät, trots att de hade hållit på hela natten och trots att de hade använt hela sitt yrkeskunnande och sin skicklighet. Men sen, på Jesu befallning, genom ett ord från Herren som de litade på och handlade utifrån, så blev det ett väldigt överflöd. Nätet blev så överfullt att lärjungarna inte ens orkade dra upp det i båten, utan fick liksom släpa det efter båten in i land. När de sen senare tänkte tillbaka på den här händelsen, så förstod de säkert vad Herren velat lära dem. I egen kraft, utifrån egen skicklighet och förmåga, kan vi inte uträtta någonting. Men på Herrens befallning, i tron på honom, så finns det inga gränser för vad som är möjligt. Så är det helt och hållet i Guds rike. Till exempel i missionen, när vi försöker med Guds ords hjälp vinna människor för Guds rike. Mänskliga strategier, psykologiska knep och yttre styrka fungerar inte alls när man vill vara en människofiskare. Det är bara Guds ord, det är bara evangeliet om Jesus Kristus som kan vinna människosjälar för Guds rike. Paulus skriver i första Korintierbrevets 2 kapitel om hur det hade varit gången tidigare när han hade varit där. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Så det är en läxa som också vi ska lära oss och komma ihåg. Vi ska låta allt bero på den kraft som finns i själva budskapet om Jesus Kristus. Egen skicklighet duger inte. Från början hade lärjungarna alltså inte känt igen Jesus som stod där på stranden och talade till dem. Det var först när nätet var alldeles sprängfullt. Det var ju en bjärt kontrast till hur tomt nätet hade varit hela natten igenom. Det var först då som en utav lärjungarna utbrast: det är Herren. Och det är inte någon betydelselös detalj vilken lärjunge det var som först upptäckte den uppståndne Herren och som återigen visade sig för dem. Det är ingen tillfällighet att den lärjunge som först utbrast "det är Herren" var Johannes. Den lärjunge som Jesus älskade. Den lärjunge hade ett särskilt förhållande till Jesus. Det var han som i nattvardssalen låg till bords alldeles intill mästaren och lutade sig mot hans bröst. Det var också han som skrev det mest djuplodande evangeliet om Herren Jesus. Det har sagts att de andra tre evangelierna, eller evangelisterna, de skildrar Jesu kropp, hans yttre gärningar, medan Johannes skildrar Jesu själ, också hans inre liv. Därför var det inte märkligt att det var Johannes som anade Herrens verk bakom den överflödande fiskfångsten. Och det var inte heller någon tillfällighet att det var Petrus som agerade snabbast. Han var ju den ivrigaste och kanske mest hänförde av lärjungarna. Så fort han från Johannes hört att det var Herren, så kastade han sig i sjön för att på snabbast möjliga sätt ta sig till stranden där Jesus stod. Han kunde inte hålla sig stilla i båten ens den lilla stund det tog för dem att få båten i land. Men också de övriga fem lärjungarna som var med vid det här tillfället hade hjärtat på rätta stället. Fastän de inte var lika ivriga som Petrus, så styrde de båten i land. De och Johannes närmade sig Jesus långsammare än Petrus, men ändå kom de till sin Herre och frälsare. Och att komma till Jesus, det är detsamma som att tro på honom. Sedan Judas hade lämnat lärjungakretsen så tillhörde de nu allesammans den skara människor om vilken det heter att de följer lammet vart det än går. De orden gäller den frälsta skaran i himmelen. De finns i Uppenbarelsebokens 14 kapitel vers 4. Men om inte följandet av lammet, av Jesus påbörjas redan här i tiden, då blir det inte heller någon gemenskap med Herren Jesus i evigheten heller. Sann kristendoms säkraste kännetecken är att den vill samla oss alla vid lammets fötter i lovsång och tillbedjan. Då har den helige ande nått sitt mål med oss. Ytterligare en sak ville Jesus visa sina lärjungar med denna stora, märkliga fiskfångst. Vi förstår vad detta kan vara om vi jämför detta sista fiskafänge med det första fiskafänget som lärjungarna varit med om tillsammans med Jesus några år tidigare. Den händelsen kan vi läsa om i Lukas evangeliets 5:e kapitel. Också den gången hade lärjungarna varit ute hela natten utan att få någon fisk. Men på Jesu befallning att lägga ut på djupet blev näten så fulla att fisken hotade att spränga näten. När sen kamrater skyndade till för att hjälpa till med att bärga fångsten, så höll då båda båtarna på att sjunka. Det var vid det här tillfället som Petrus förstod att Jesus är helig. Hur han sjönk ihop framför sin mästare och sa: "Gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa." Petrus fick som svar från Jesus: "Frukta inte, härefter ska du fånga människor." Det var alltså vid det här tillfället som Petrus på allvar blev kallad till Jesus och arbetet i hans rike. Men han var inte alls mogen detta stora uppdrag vid det tillfället. Han hade många lärdomar kvar att göra. Framförallt så behövde han lära känna sig själv och sin egen svaghet bättre. Och Johannes, som skildrat nu det här sista stora fiskafänget tillsammans med den uppståndne Jesus, han poängterar, och det är en detalj som vi ska lägga märke till, att fastän fiskarna var så många den här gången, så gick nätet inte sönder. Såna där små ord i Johannes evangeliet lägger vi kanske inte så lätt märke till, men de har ofta en djup betydelse. Nätet gick inte sönder. Vid det första fiskafänget, några år tidigare, då höll inte näten och båtarna var nära att sjunka. Men nu gick nätet inte sönder. Tidigare så hade ju allt brustit för Petrus. Han, precis som de andra lärjungarna, hade svikit Jesus i den stora och avgörande stunden när han blev korsfäst. Jesus hade förutsagt att Petrus skulle förneka honom, men också att Petrus en dag skulle upprättas och bli den unga kyrkans ledare. I förväg hade han sagt till Petrus: "Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder." Och nu var tiden inne för Petrus och också för de andra lärjungarna att återinsättas i sitt apostoliska ämbete. Den här gången skulle nätet hålla. Nu kunde den världsvida missionen ta sin början. Och i nätet låg 153 fiskar. En kyrkofader ger oss uppgiften att det var just det antal fiskarter som den tidens zoologi räknade med. Och då får vi en betydelsefull antydan om att människor av alla folkslag ska samlas in i nätet. Kyrkans nät som kastas ut genom missionen. Trots apostlarnas mänskliga svagheter som de fick dras med också fortsättningsvis, så skulle den heliga kristna kyrkan bestå. Hon ska inte gå under. Inte ens helvetets portar ska ha någon makt över henne. In till tidens slut så ska hon på sin herres befallning kasta ut nätet på nytt och på nytt i det stora folkhavet. I en liknelse om domens dag säger Jesus: himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Må därför vi som har hört dagens text om Herrens omsorg, såväl i det lekamliga som i det andliga, i tro ta till oss hans kärlek. Låt oss så som apostlarna följa lammet vart det än går. Då kastas vi inte bort på domens dag, utan blir tagna tillvara, blir inbärgade till det saliga härlighetsriket i himlen. Det krävs ingenting av oss. Jesus har redan gjort allt. Vi får tro att alla våra synder är förlåtna i hans blod. Det har han visat oss, både i ord och gärning. Han som själv är sanningen kan inte ljuga om detta. Och hans gärning på korset, då hans blod flöt och blev till försoning för hela världen, kan aldrig någonsin i evighet göras om intet. Och låt oss också, så länge vi kan, så länge nådatiden varar, vara med i kyrkans heliga arbete. Ta hennes höga kallelse på allvar att göra alla folk till lärjungar. Att kasta ut noten också bland vårt eget folk. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.